Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv. Swedea.
Makrorådet från Dagens Industri.
Det är dags för Makrorådet igen, podden där vi försöker besvara de ekonomiska frågorna, de stora ekonomiska frågorna, eller i alla fall ställa dem. Jag heter Viktor Munkhammar, det är onsdag den 9 november och mitt emot mig står Anna Hammer, investeringschef på Länsförsäkringar, och Olof Manner, senior rådgivare på Swedbank. Ni sitter, ser jag, vi ska vara noga med fakta. Ni är i alla fall varmt välkomna båda två.
Tackar, tackar.
Vi tackar för det.
Ni tackar för det. Hoppas att ni är redo där ute. Vi ska vända blickarna hemåt. Vi ska vända blickarna utåt. På hemmaplan ska vi prata om budgeten som ju kom igår. Vi ska bena vidare lite i den och ställa oss frågan om Elisabeth Svantesson, finansministern, i sin iver att inte stimulera ekonomin för mycket, kanske har skapat grogrund för högre lönekrav och därmed blir biten i svansen ändå att få fler räntehöjningar den vägen istället. Vi ska också fråga oss om energikrisen är över. Både europeiska gaspriser och svenska elpriser har sjunkit väldigt mycket sedan slutet av augusti där någonstans. Och vädret förstås, men är det något mer grundläggande som har blivit bättre? Vi ska få ett begrepp idag, det ska du ta, Anna, det har koppling till centralbankerna. Och så ska vi få spaningar och på slutet veckans viktigaste. Det är upplägget, agendan, schemat. Men innan allt det här, Anna, så ska vi börja med det som ju många pratar om, nämligen valet i USA som ju inte är helt klart, det här mellanårsvalet. Men det verkar i alla fall vara så att vi kan slå fast att republikanerna tar tillbaka kontrollen över den delen av kongressen som heter representanthuset och vi däremot får någon typ av maktdelning. Och då finns det en del späck om att det här brukar ju liksom dämpa aktiviteten i Washington. Det går inte att göra så mycket, de bakbinder varandra. Och det skulle kunna betyda att det blir lite lättare för Fed, att det inte kommer komma exempelvis en typ av stimulans eller något sånt där. Drar man det för långt om man tänker så, eller finns det något i de spekulationerna?
Nej, men det tycker jag låter rimligt att tänka så. Sen vet jag inte om planen egentligen var speciellt mycket stimulanser och så vidare nu de närmaste åren ändå.
Det mesta kanske var gjort redan.
Mycket är gjort och sen så finns det en oerhört fokus på inflationen i USA, precis som det gör här på hemmaplan och av lite andra anledningar i ännu större utsträckning på grund av en överhettad ekonomi där och delvis då på grund av, eller kanske inte delvis utan i stor utsträckning på grund av de här stora stimulanserna som har varit. Så det finns väl flera skäl att tro att det kommer vara rätt lugnt på den fronten. Men det är intressant ändå ju såklart, både att följa det här, det är inte klart helt i senaten, det är inte klart i representanthuset heller, men väldigt sannolikt som du sa. Men det verkar väl inte som att demokraterna backar riktigt lika mycket som det hade förväntats och som det ofta gör i de här mellanårsvalen. Så det kan ju vara intressant utifrån ett lite mer långsiktigt perspektiv.
Och då blickar du framåt nästa presidentval redan här.
Men det är ju svårt att förutspå nu, ja, kanske.
Börja med att få klart det här valet.
Ja, vi vet inte ens kandidater, nej, och så. Nej. Men jag tänker ändå att det är en mer strukturell trend att följa än bara det här och nu.
Ja, Olof, något kort där?
Nej, men Anna satte väl fingret på det. Överraskningen är väl att demokraterna inte har backat så mycket som man trodde. Sen är jag rädd för att det kan dröja rätt länge då innan vi vet hur det faller ut i senaten. Där är ett par, tre delstater där det ser ut att liksom vara väldigt jämnt skägg. Och får väl hoppas att det inte dyker upp anklagelser om röstmanipulering och sånt här.
Ja, men ingen stor påverkan på Fed annat än på marginalen?
Nej, det tror jag inte. Det jag personligen var mer orolig för då, det är väl liksom det amerikanska stödet till Ukraina till exempel. Hur det skulle kunna påverkas om bägge kamrarna blev republikanska och så vidare. Så att, det tror jag inte.
Då kastar vi oss över dagens första huvudämne, den svenska budgeten. Och där välflaggat får man ju säga var ju den ganska återhållsam. I alla fall om man tittar på hur det ser ut i ekonomin. Och Anna, en anledning till att Elisabeth Svantesson håller igen är ju att hon inte vill liksom gå på tvärs med Riksbanken som ju kämpar med näbbar och klor för att få ner inflationen. Vi såg i Storbritannien för en dryg månad sedan hur det kan gå om man får en budget som är alltför lössläppt. Kanske inte det bästa ordvalet, men ni fattar. Och då tänkte jag att vi skulle liksom fråga oss, kan det bli en motsatt effekt här då att när det nu inte kom så mycket i budgeten att hushållen istället vill få ut det i avtalsrörelsen i form av högre löner än de annars kanske hade krävt. Och att vi därmed liksom kan få den motsatta effekten, att vi ändå får lite fler räntehöjningar än vi annars hade fått. Att budgeten helt enkelt var för restriktiv.
Ja, alltså det är klart att det säkert finns en sån risk. Jag kanske i det här sammanhanget är lite mer fyrkantig än så. Och tänker att hela poängen med vår struktur, det är ju att penningpolitiken ska göra sitt vad det gäller inflationen och säkerställa att de håller det de lovar. Att inflationen ska vara kring målet. I alla fall i ett längre perspektiv och såklart inte varje månad. Finanspolitiken ska ju inte stöka till det, precis som du var inne på. Och det är väl precis det vi ser nu, vilket jag tänker också är intressant om vi har följt vad olika ekonomer och så vidare har varnat för inför det här, så har det ju varit risken att flera partier ska komma överens och det finns alltid en risk att det blir dyrt. Vi får ju en tydlig signal här om att man tänker följa det finanspolitiska ramverket och man tänker ta det här på allvar. I alla fall i det här läget då, med den här höga inflationen. Vi får väl se hur det blir då längre fram. Och så ska lönebildningen ju också förhålla sig till det här helt enkelt. Inse att man får bättre reallöneökningar över tid om man inte är en del av en inflationsspiral då och gör situationen sämre. Så att jag ser det här som ett bevis på att en del av det här ramverket har fungerat återigen. Och det är ett styrketecken, tänker jag. Så att jag har fortfarande höga ambitioner om att det här, eller höga förväntningar ska jag nog säga, det är inte jag som ska göra någonting här, om att det här kommer hyfsat gå vägen och att vi har goda förutsättningar om man jämför med många andra länder som har annan struktur kring de här frågorna. Men vi ser ju, och det är väl där det kommer att diskuteras, tänker jag, olika typer av krav på låglönesatsningar och så vidare, och att det är där vi bör fundera på justeringar, tänker jag, i det här ekonomiska läget. Inte en liksom allmän ersättning för att inflationen är hög. Det låter som en dålig idé.
Ja. Olof, en annan sak var ju det här elpriskompensationen. Det annonserades ju redan för ett par veckor sedan. Och 55 miljarder är en herrans massa pengar, 1% av BNP. Men det var ändå en lite lägre summa än det hade spekulerat sig. I kombination med den här då ganska återhållsamma budgeten, vad ser du någon påverkan på avtalsrörelsen?
Jag tror det är helt klart att Finansdepartementet har tagit Riksbankens varningar på allvar. Det tycker jag känns. Och jag tycker att det är helt okej. Även om, kan man klassificera budgeten så får den väl kallas åtminstone återhållsam, är väl ett bra ord. Men samtidigt får man komma ihåg då att om man tittar på lönerörelsen, så är det klart att om det har någon påverkan att hushållen inte fick jättemycket, så skulle det kunna naturligtvis då trycka på kraven om högre löner. Och sen, som jag tror kanske betyder ännu mera, det är väl de löneökningarna som vi hittills har sett i Tyskland som brukar vara något sorts europeiskt märke. Där har vi ju sett kortare avtal med löneökningar upp på 6-7%. Det tror jag kan ha större påverkan. Å andra sidan, vad som då balanserar är ju precis det som Anna har varit inne på, att det finns en förståelse och acceptans hos fackföreningar och tror jag även hos löntagare över tiden då om att det här systemet som vi har jobbat efter under lång tid faktiskt har fungerat. Vi har ju haft reallöneökningar under större delen av 2000-talet och att det här är en förhållandevis snabb uppgång i inflationen, men som också då, enligt de flesta prognosmakarna, kommer att falla tillbaka ganska snabbt med början någon gång under första kvartalet 2023, för att kanske ligga på målet någon gång under 2024. Så att det blir naturligtvis väldigt svårt att skåda hur det här är. Vapenskramlet har ju börjat nu, men jag tycker väl ändå och tror och hoppas att de... Jag tror svensk ekonomi över tiden då skulle må bra av att bibehålla stabiliteten i löneavtalen. Och sen ska vi inte glömma bort att svenska statsfinanser är i ett ypperligt gott skick. Och skulle inflationen vända ner under 2023, ja men då finns väl möjligheterna att finansdepartementet kan vrida upp lite på kranen. Men man vill nog gärna ha trenden nedåtgående på inflationen.
Ja, det var ju något vi vande oss vid under pandemin, massa tilläggsbudgetar. Jag tror att det korrekta namnet är något annat än tilläggsbudget, men vi kallar det för det, att det kommer utöver det vanliga liksom schemat olika budgetförslag. Annars ska man tänka sig att det kan fortsätta. Exempelvis är det ju högst osäkert vad som händer med elpriserna. De ska vi prata mer om senare och sånt där. Att det kan komma att vi får det här pandemibeteendet med massa extra åtgärder.
Ja och nej, en sån här tråkigt svar. Alltså inte som under pandemin, det var ett helt exceptionellt läge. Och det var ju också att man med sina åtgärder försvårade för företag till exempel att utföra sitt arbete. Och då är det ju naturligt att det kommer olika typer av stöd. Det är liksom någon som lägger käppar i hjulet här. Så det var av helt andra anledningar, men inte bara av att ekonomin liksom dämpades och att det var tufft, utan det var ju också av den anledningen att man satte hinder på olika sätt. Jag tror mer på det Olof säger, att det skulle kunna, om det blir mycket dystrare än vad de har väntat sig och än vad många, många utöver dem också har väntat sig, så kan det mycket väl komma olika typer av justeringar mer i linje med det jag tänker att de vill göra under den här fyraårsperioden. Att de ger sig själva lite mer tid nu, de har inte haft många veckor på sig, de kan utreda och räkna på olika förslag som de har pratat om tidigare och fundera på när det är lämpligt att komma med dem. Så jag tror mer på den typen av justeringar, att hjälpa en djupare lågkonjunktur om det nu blir så, än att det blir den här typen av extrema stimulanser som kom, duggade tätt.
En gång i veckan. Mm. Ja. Olof, du vill
Jag glömde väl en sak förut. Man får ju väl, slänga ett litet getöga på arbetsmarknaden också. Och där ser vi nu faktiskt de första tecknena på en viss avmattning. Vi ser att nyanställningsplanerna går ner. Arbetskraftsbristen, om än på höga nivåer, börjar också dämpas. Vi tror trots allt på en lägre sysselsättning och en stigande arbetslöshet under 2023, och det kanske gör då ändå att löntagarna blickar framåt och är lite återhållsamma. Det finns ju trots allt ett samband mellan rädslan att behålla jobbet eller skrika för mycket om löneökningar, så att vi får väl se.
Ja. Okej, bra, men då tolkar jag det som att inte någon jätterisk att den här budgeten liksom var så pass återhållsam att det riskerar att bli tvärtom för att kompensationerna kommer på annat håll. Nej.
Nej. Jag tror inte det.
Jättekrångligt formulerat av mig, du fattade. Skönt. Här har jag skrivit, är energikrisen över? Och det räknar jag väl inte med att få något definitivt svar på. Men det är ju i alla fall så, som jag var inne på i början, att vi har sett det europeiska gaspriset falla kraftigt. Och med det, delvis därför de svenska elpriserna, som ju är högre än vi har vant oss vid, men väldigt mycket lägre än de var för 2 månader sedan, och ungefär i linje med vad de var för ett år sedan. Och vi vet ju också att de här lagren i Europa av gas är välfyllda. Och då är frågan, Olof, milda hösten förstås, en starkt bidragande faktor. Men är det så att Europa lite har fått kläm på hur man ska hantera det här läget med bortfallen rysk gas? Eller är det bara liksom tillfällig lättnad här?
Jag lutar nog åt det senare, så tillvida att det är många faktorer som har spelat in samtidigt här. Det har ju varit ihållande lågtryck i vår del av världen. Det ger ju generellt, som du var inne på, ett varmare väder. Det innebär också att det blåser mer, så propellrarna har genererat mer. Det brukar och har också inneburit att det regnar mer, vilket gör att vattenmagasinen är fullare än normalt. Och som du var inne på, så har man ju då, lagren är ju nu fullare än vad de brukar vara, vilket lär komma att behövas. För vad som inte har förändrats, det är ju infrastrukturen i vad det gäller energitillförseln av gas till Europa. Och även om man nu håller på och prospekterar och bygger nya hamnar för att ta in gas via fartyg, så har ju åtminstone norra Europa varit beroende av gastillförseln från Nord Stream. Och den är det ju slut med. Sen kommer det en del från andra delar nere i sydöstra Europa. Det kommer från Norge och så vidare. Men det räcker nog inte till för att liksom ersätta det bortfallet som vi har drabbats av de sista 6 månaderna. För det är ju faktiskt det handlar om. Nord Stream stängdes väl av, om jag helt kommer ihåg rätt, i oktober. Och innan dess så hade vi kunnat ackumulera de här gaslagren och så vidare och fylla på. Jag tror liksom, det kan ju vara så att det faktiskt blir väldigt kallt. Vädret vet man ju aldrig någonting om. Och under 2023 så tror jag att det kommer inte, alltså det är ju då först man märker av fullt hela året den här bristen från gas, från pipeline, från det hållet som vi är vana vid. Så jag tror man är klokt i att fortfarande spara så mycket det går på konsumtionen och framförallt då ställa om mot återvinningsbar energi och annat. Och sen får man väl göra vad man kan då för att bygga upp faciliteterna för att importera gas. Och där har det ju hänt lite mer, det vill säga gasen från Mozambique ökar. Det här gasraffinaderiet i Texas kommer att komma igång igen. Så att på utbudssidan så kommer det nog finnas gas så det räcker. Men vi måste bara kunna ta den till oss. Mm. Och där är inte infrastrukturen fullt ut utbyggd.
Nej. Anna, det är en faktor i förstås också att det går trögare i ekonomin. Och då använder vi mindre energi, stora tyska kemiindustrier och liknande. Men energiutgången har ju minskat mer än så att säga, industriproduktionen och den ekonomiska.
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
Aktiviteten. Har man hittat liksom tvingade av omständigheterna, hittat besparingar som man kanske hade kunnat göra egentligen men att man liksom inte har brytt sig om att göra dem? Det skulle i så fall vara en strukturell faktor snarare än en tillfällig.
Nej, men, och här får man väl bara erkänna sin kunskapsbrist. Att det är förmodligen man lutar ju åt att göra den tolkningen och det är i så fall väldigt bra. Jag tänker att om man tänker på det här i olika skeden, det ena är väl, vi har fått en bra start, man kanske knappt vågar kalla det här vintersäsong för att det är fortfarande bara november, men om man ändå tänker i något lite bredare perspektiv då, så har vi ju fått en bra start i och med att det inte har blivit liksom kallt snabbt och så vidare, och det gör ju att vi såklart får en lite längre uthållighet kring på vårkanten när det kan fortsätta vara kallt och så vidare. Så att oavsett hur man vrider och vänder på det så har det ju varit bättre än om det hade varit det motsatta. Och så hoppas man att man samtidigt kan behålla den här krisinsikten. Och det får vi väl verkligen hoppas att vi gör. För det är ju precis som Olof säger, det är ju ingenting i grundproblemet som är löst. Utan det är verkligen bara tillfälligheter. Och de här tillfälligheterna kan vara jätteviktiga. För om vi på ett mycket bättre sätt kan överleva den här vintern i det här hänseendet, då blir det inte riktigt lika tufft ekonomiskt, vilket såklart gör att vi har större muskler att snabbare växla om och att säkerställa att de här investeringarna som krävs kommer på plats. Så att även om problemet till fullo inte kommer vara löst till nästa vinter heller, så att ju mer respit vi får nu, desto större möjlighet har vi ju att hinna göra så mycket som möjligt åt den då. Men det gäller ju bara om krisinsikten finns kvar.
Man fortsätter spara.
Och det får vi väl verkligen. Ja, både fortsätter spara och fortsätter förstå att det krävs stora investeringar för att vi långsiktigt ska befinna oss i en annan situation. Och det får man väl verkligen hoppas ändå att det fortsatt gör med tanke på att vi har fortsatt liksom ett krig som intensifieras på vår kontinent och så vidare. Så att det, bakgrunden är ju väldigt tydlig varför vi behöver hantera det här på ett annat sätt framåt.
Vi önskar oss lågtryck och sketväder en bra bit in i 2023.
Säger göteborgaren.
Ja, och jag som brukar älska snö. Men den här gången får jag liksom backa tillbaka.
Ja, okej. Okay. Energikrisen inte över då kan vi säga. Men förutsättningarna för att hantera den ser lite bättre ut än vad vi trodde för ett par månader sedan.
Risken för stor brist i vinter som ändå var påtaglig. Den borde ju ha blivit lite mindre i alla fall.
Då kastar vi oss över begreppet som ju inte är med i varje podd numera, men då och då. Och Anna, du ska få reda ut vad det här terminal rate. Jag säger det på engelska för det är så man oftast hör det. Det pratas hela tiden om vad är the terminal rate och vad ska den bli upp och ner. Vad är det?
Ja, och det låter ju lite dystert. Terminal. Ja. Men det är helt enkelt bara vad räntan kommer att toppa den här cykeln. Och då centralbanksräntan då. Så att eftersom du pratar på engelska så kan man ju leda sig att tänka att det kanske är Fed Funds. Var toppar den helt enkelt?
Den amerikanska styrräntan.
Ja, och det här har ju varit under stor förändring i hela året såklart. Från att vi kom från väldigt låga nivåer till att nu tror jag att den ligger, det får man ju fråga räntenästorn här, men 5% ungefär inprisat kanske att terminal rate
han kommer
vara.
Han nickar jakande.
4,75-5.
Ja, de ska ju ha det här intervallet fortfarande.
Ja, okej. Okay. Bra, då vet vi vad det är och det här styr ju humöret på finansmarknaden i väldigt stor utsträckning. Terminal rate, då går vi in på spaningarna. Olof och Anna kallade just för räntenästor. Det epitetet passar ju bra här. Du har tankar om hur handeln med obligationer egentligen funkar eller inte funkar?
Ja, det verkar det som fler har haft. För Riksbanken har genomfört en finansmarknadsenkät mellan slutet på september och i början på oktober. Och där kan man konstatera att marknadsaktörerna, och då framförallt de som är prisställare eller marknadsgaranter, market makers som man kallar dem, de är väldigt, har blivit ännu mer pessimistiska om marknadens funktionssätt och upplever den rent ut sagt som mycket dålig. Man tar färre risker, man är lite sönderhandlad. Det har varit väldigt volatilt. Från den ena dagen till den andra så rör sig räntorna upp eller ner. Ofta beroende på att de har gått upp eller ner i USA eller någon annanstans. Så det är väldigt svårt att förutsäga. Och det har varit dessutom ganska stora rörelser. Och det kan bli ett tudelat svärd så man kan tjäna mycket pengar på det. Man kan också förlora mycket pengar på det. Men osäkerheten är stor. Och det gör ju att man, så att säga, man tar mindre risker. Volatiliteten har då alltså ökat i marknaden. Den är tunnare. Det gör att det är svårare allt annat lika att omsätta stora affärer. Och det här lider ju då portföljförvaltarna av. Och man kan konstatera då att man skyller till stor del på att Riksbanken då har dränerat marknaden på en stor del av utbudet av obligationer. Vilket de facto då allt annat lika ger lägre räntor. Det skickar ju fel signaler om liksom, vad räntan kanske hade legat i en normal situation. Men det gör också då att likviditeten blir sämre. Och sämst tycker man då faktiskt att det är på realobligationer och därefter på statsobligationer. Och minst dålig är likviditeten då på säkerställda obligationer eller bostadsobligationer. Så att, och även valutamarknaden tycker man då fungerar sämre. Det har ju varit volatilt även där. En dollar kostade 11,44 för ett par veckor sedan. Idag på morgonen 10,73. Det är ordentliga kast alltså. Och det är ganska tufft att vara market maker i den här miljön med en tunn marknad och stora volatila rörelser. Så att förhoppningsvis, det är väl någonting man får ta till sig från Riksbanken när man bedömer så att säga hur de här obligationsköpen har fungerat över tiden, oaktat vad det nu kommer att kosta Riksbanken för de innehaven man har köpt på sig när räntorna stiger. Det är en annan historia och det får väl behandlas i något annat makroråd.
Ja, just det. Kommer i januari en nota där, kapitaltillskott från riksdagen förmodligen. Vilka är riskerna med det här, att handeln fungerar så dåligt? Vilka är problemen? Förutom för de som sitter där och ska handla.
Ja, men det är ju för portföljförvaltarna då som helt plötsligt, eller inte helt plötsligt ska jag säga, för det här är ju en försämring som har pågått. Det är ju att de så att säga måste ta hänsyn till likviditeten på ett helt annat sätt. De kan inte omsätta de volymerna, de blir försiktigare. Det blir alltså störningar helt enkelt i det finansiella systemet. Och när likviditeten är dålig, ja, vi behöver inte gå långt tillbaka i tiden för att se vad det kan innebära för obligationsmarknaden. Jag tänker naturligtvis på den brittiska obligationsmarknaden där likviditeten helt försvann och långa 30-åriga statsobligationer gick upp 1% på extremt kort tid. Finns det inga köpare, ja då kan räntorna gå hur långt upp som helst. Det har jag själv varit med om i början på 90-talet. Inte roligt.
Inte roligt. Och Anna, du är inte riktigt portföljförvaltare. Men investeringschef på en sån här stor institution som bland annat placerar räntepapper, hur märker ni av det här?
Ja, då kommer mitt vanliga svar då, som är rätt tråkigt, med att vi är så långsiktiga så att vi drabbas inte i så stor utsträckning av
det. Ni gör inte de här affärerna som likviditeten,
exakt. Nej. Men däremot så är ju vi såklart, precis som alla andra aktörer på marknaden, men också samhället i stort skulle jag vilja säga, är beroende av att vi långsiktigt har en väl fungerande marknad, såklart. Så det här är ju en större fråga, precis som Olof var inne på slutet, inte bara vi som är på marknaden, utan för samhället så behöver vi ha en väl fungerande upplåning i statsobligationer för att kunna ha den förvaltning vi vill ha, helt enkelt.
Och det gör ju Riksgälden och Olof, inte bara Riksbanken har ju följer det här, utan just Riksgälden
också. Riksgälden gör det också, och det förtjänar väl att nämnas i sammanhanget att det kryllar ju inte av marknadsgaranter på statsobligationer. Det har varit samma antal nu i 20 år eller något sånt där, och det är inte många. Så att det är ingen samhällsservice.
Nej, okej, bra, tack för det. Anna, du vänder tillbaka till budgeten lite i din spaning.
Ja, jag tänkte att det är lite intressant det här ändå med den här strama budgeten, som jag, eller återhållsamma, som är ju...
Är det begreppet vi är ena som...
Ja, jag tror det. Ja. Det var ju Olof som... Det var klokt, tycker jag, väl avvägt. Att... Den budgeten som vi hade, vi ser ju också i de siffrorna som man kan lusläsa där, att med den här politiken och med deras vy på ekonomin, alltså där prognosen där kommer in väldigt tydligt också. Och som vi precis har konstaterat så kan ju läget bli sämre såklart än vad de har räknat med. Men med den prognosen som ligger så kommer då statsskulden att kontinuerligt minska. Och vi har i Sverige då ett finanspolitiskt ramverk som innehåller ett överskottsmål bland annat, där vi ska då spara lite över tid, över en konjunkturcykel. Men vi har också någonting som kallas skuldankare, ett riktmärke för skulden som ska vara 35%. Och det är ju en väldigt låg skuld generellt i internationella termer.
Ungefär hälften mot den tyska, bara för att sätta det i något perspektiv.
Bra perspektiv. Och den här fortsätter då att minska och ner under 30% tror jag till och med i den prognosen som ligger. Och det kan man ju tycka är ett styrketecken, självklart. Men samtidigt så måste man ju fundera på vad ska den här styrkan användas till. Och vi har ju då, samtidigt som vi har det här skuldankaret och väldigt låg skuld, så ska vi över tid ändå spara. Och så i det här läget så kan man ju fundera på att det kanske också finns en hel del investeringar som behöver göras. Och vi har ju varit inne på de temana redan, om det heter så i plural. Men...
Temata tror jag, om man ska vara riktigt, men det kan vi strunta i.
Det hade jag aldrig sagt faktiskt, så nej, det får jag erkänna direkt, det var felaktigt från början. Men med energiinvesteringar vi behöver göra för att mer långsiktigt få en bättre energiförsörjning. Det har ju också klimataspekter i det, såklart, att vi vill genomföra den klimatomställning som vi behöver göra. Det finns ju andra delar som vi behöver fundera på. Vi såg bara häromdagen kring beredskap. Vi behöver nya skyddsrum till exempel. Vi behöver investera i försvaret.
Det finns många hål.
Ja, och det gör det väl alltid, kan man ju då använda argument om. Men jag tycker ändå att man nu kan skönja ganska stora frågor som vi behöver adressera. Och tidigare så har ju det här under perioder lett till diskussioner om huruvida man ska ha separera budget, alltså en driftsbudget och en investeringsbudget. Vi har ju haft det så i Sverige tidigare, för länge sedan. Och det har ju sina brister såklart. Man kan laborera lite med där. Det är investering är svårt att definiera. Det är investering i utbildning till exempel. Är det någonting som ska ligga i en investeringsbudget eller i en driftsbudget? Det kan man säkert använda mycket engagemang för att liksom, argumentera för
mycket
både
semantisk
och.
Energi ja. Som kan läggas
och det
på det.
Och det är det som är problemet såklart med en sån här lösning. Men jag tror att det här kommer börja diskuteras allt mer. För att det är ju samtidigt så att Vi funderar mycket på den alternativa kostnaden kring att inte ha en liksom budget i ordning. Alltså vi vill ju inte hamna i den där situationen som Storbritannien var i för ett litet tag sedan. Utan vi vill ha ordning och reda i statsfinanserna. Och det är ju självklart så. Men samtidigt så finns det en kostnad till eller förknippad med att inte göra investeringar för både klimatet men också såklart för att säkerställa en så god ekonomisk tillväxt långsiktigt som möjligt. Så det är ju inte så där enkelt att det bara finns risker med att göra de här investeringarna, utan det finns ju också stora bidrag som man kan se framåt. Så jag tror helt enkelt med det här ekonomiska läget vi är i nu, det är väldigt svårt precis här och nu, väldigt nära inflationstoppen som vi ändå tror att vi är. att börja adressera de här frågorna. Men jag tror att det här kommer börja diskuteras igen. Det är
ja.
Min spaning.
Ja. Håller du med, Olof?
Ja, nej, men när Riksbanken tar bort pekpinnen så kan det nog hända en del på budgetsidan. Det tror jag också.
Mm. Till och med så att vi gör en, inte bara inom det befintliga ramverket, utan som Anna är inne på, att vi faktiskt återinför den här uppdelningen på en driftsbudget och en investeringsbudget.
Ja, vad vet jag. Det är ju, om man tittar på alla de vallöfterna som duggade tätt innan valet och vad man hittills har levererat, så finns det ju en del att jobba på, kan man
ja,
säga.
Ja, och jag menar, det farliga där är ju, då kommer vi direkt in på riskerna. För att det är klart att man inte ska kunna borde kunna använda det här till vad som helst. Utan det handlar ju om att man ska försöka hitta något sätt att hitta samhällsekonomiskt effektiva investeringar som de facto har en avkastning längre fram.
Kanske en investeringskommitté som ska få avgöra vad som är godkänt
här. Det finns ju inga sanningar här, det är det som är det svåra. Men man borde väl rimligen åtminstone ha en rejäl majoritet i riksdagen med sig. Inte bara liksom ett mandat hit eller dit för att svänga den här typen av frågor.
Men det låter bra.
Och jag säger inte att det kommer bli så här. Jag säger att det här tror jag kommer diskuteras.
Ja, tack för det. Innan vi lämnar det får vi notera att om det nu blir så som regeringen tror, att statsskulden som andel av BNP eller den offentliga skulden går under 30%, då kommer ju faktiskt Elisabeth Svantesson få förklara sig för riksdagen. För det är ju toleransintervall där på plus minus 5% och berätta varför hon gör av med så lite pengar.
Ja, samtidigt som hon kan följa det andra målet då, överskottsmålet. Det är ju det här som är ganska intressant.
Ja,
då. De
ja,
det... är ju inte helt i linje med varandra.
Nej, nej, just det. I alla fall inte så länge ekonomin växer. Strunt i det. Nu ska vi stänga butiken här, Olof. Och det är veckans viktigaste som du ska berätta för oss. Det händer grejer hela tiden, men vad är det man som intresserad inte får missa?
Jag hade ju hoppats på att det var så pass nära att man hade kunnat säga hur det slutade då i den amerikanska senaten. Men det får vi nog vänta på. Och då är det en ohotad tvåa som dyker upp. Och det är inflationssiffrorna som kommer just i USA på torsdag. Och anledningen är ju då att USA är världens största ekonomi. Alla letar efter tecken på att inflationen börjar vända tillbaka någonstans. Man har hoppats lite de sista gångerna på att det skulle ske just i USA. Den har ser ut att ha toppat, men den har inte fallit riktigt så mycket.
Och framförallt är inte kärninflationen fallit.
Kärninflationen ligger just runt 6,5% och den kommer man, och kärninflationen är ju då inflationen rensat från mat och energipriser i USA. Den ligger nu på strax över 6,5% och där vill man ju se att den börjar gå ner. Så att varje inflationssiffra i USA kommer att vara väldigt viktig för de globala marknaderna i stort, skulle jag vilja säga, närmsta tiden.
Ja, och det är torsdag eftermiddag vi får veta detta. Sen på tisdag morgon får vi ju svenska inflationssiffror också. Vill jag bara lägga till det när vi pratar om det.
Mycket
ja,
det spännande. Blir läskigt.
Ja, bra, hörni, Anna och Olof, stort tack för idag. Tack alla ni som har lyssnat. Makrorådet är tillbaka om 2 veckor. Ta hand om er så länge. Hej då!
Hej då!
Hej då!
Makrorådet från Dagens Industri. Podden klipps av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fällman.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.
Du har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot...
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.